19 november 1997. Mer om statsminister Perssons dyra flygresor.
Statsminister Göran Persson har använt specialchartrade flygplan i betydligt större omfattning än vad som hittills har varit känt. För en resa till Holland i vintras betalade staten 340 000 kronor. Och då avgick planet klockan 8 på morgonen och var hemma i Stockholm igen redan på eftermiddagen.
Göran Perssons resor med specialchartrade flygplan håller på att bli en politisk belastning för honom. Och idag uppger hovet för rapport att kungaparet åker reguljärt när stadsplanen inte är tillgängliga. Till skillnad från Persson som väljer det betydligt dyrare alternativet.
Jag har inget inflytande över detta själv. Andra har skött det, det har ingått i normal rutin. Nu när jag är uppmärksamma på kostnaderna så är jag faktiskt både arg och förvånad och tänker se till så att det här rättas till.
Och rapportsgranskning visar att Persson i betydligt större omfattning än vad som hittills varit känt charterat flygplan. Resan i höstas till USA kostade 1,1 miljon kronor. Men redan i fjol åkte Persson och hustrun Annika med inhyrt plan till New York via Island där paret tog ledigt över helgen. Enkel resa kostade staten 673 000 kronor. Men det finns betydligt fler fall. När Persson i januari i år åkte till Holland för att träffa premiärministern där hyrdes ett plan in för 340 000 kronor. Planet lyfte klockan 8 på morgonen från Bromma och var tillbaka igen i Stockholm redan på eftermiddagen.
Är det viktigt för dig att åka statsmannamässigt?
Det har ingen som helst betydelse. Och om jag hade en chans att påverka det här själv, vilket jag faktiskt kanske ska ta och göra, då skulle jag resa betydligt enklare.
Regeringskansliet menar att det av säkerhetsskäl Persson inte kan åka reguljärt på sina tjänsteresor. Men när han förra julen åkte till Guatemala tillsammans med hustrun Annika var flygningen London-Guatemala just en vanlig reguljär flygning. Däremot hyrde Persson in ett privatplan mellan Malmö och London. Kostnad för en enkelresa 54 000 kronor. Även om också tidigare statsminister hyrt in flygplan i en del fall så är det tydligt att det här är något som har ökat under Perssons tid som statsminister. Regeringen har delvis själv försatt sig i den här situationen. Förra året ville flygvapnet köpa ett nytt jetplan åt Göran Persson och hans ministrar. Men regeringen sa nej, orolig för negativ publicitet. Det är främst EU-medlemskapet som gjort att regeringens båda flygplan nu används betydligt mer. Men i statsministerns kansli finns idag inte någon ansvarig tjänsteman som vill uttala sig om varför man har hyrt in de här dyra flygplanen. Ingen har reagerat och ingen har ifrågasatt de höga kostnaderna.
November 1997. Krisen mellan FN och Irak fortsätter.
Om 6 timmar, mitt i natten, alltså ska USAs, Rysslands, Frankrikes och Storbritanniens utrikesministrar mötas i Genève. Det handlar alltså om 4 av de 5 permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Och Ryssland tänker vid det här mötet då presentera en än så länge hemlig plan för att lösa konflikten mellan FN och Irak.
Toppdiplomatin la idag in en högre växel och USAs utrikesminister Madeleine Albright fick hastigt avbryta sitt besök i Indien för att bege sig till Genève. Innan hon lämnade Indien hann hon med flera beska kommentarer om Saddam Hussein.
Frankly, the people of Iraq are suffering not because of what the United Nations is doing, but because of what Saddam Hussein is doing. He has plenty of money to build palaces, which he has done, and factories for the production of a variety potentially of weapons.
Mera nöjd och kanske med lösningen på krisen i portföljen kom den ryska utrikesministern Primakov till Genève redan i eftermiddags. För första gången på länge spelar Ryssland en huvudroll i världspolitiken. Först vid 2-tiden i natt har alla hunnit samlas och Primakov kan då lägga fram den ryska lösningen på Irakkrisen. Lösningen förhandlades fram under det gångna dygnet med Iraks vice premiärminister Tariq Aziz i Moskva. Irak väntas nu gå med på att amerikaner också fortsättningsvis får ingå i inspektionsgrupperna, men då utan att dominera.
Saddam Hussein cannot be allowed to continue to develop weapons of mass destruction, and we will be reviewing tonight where we have got to on our program intensive diplomatic activity and considering what further action we can take.
Och Saddam Hussein som igår avvisade USAs erbjudande att öka sin oljeimport för inköp till mat verkar idag långt mer förhandlingsvillig. Möjligen ligger USAs beslut att skicka ytterligare stridsplan till området bakom den irakiska medgörligheten.
Given what we've seen, the active redeployment of his air defenses, the high state of alert, we think that he is interested in much more than diplomacy, that he has ulterior motives to moving these around, and we need to be prepared.
Blir det en lösning i Genève i natt så kommer ändå många anse att Saddam Hussein vunnit ronden och stärkt sina kort, framförallt i arabvärlden. Saddam Hussein har kanske rent av inte förlorat någonting alls på den kris han utlöste för 3 veckor sedan.
Och vi börjar med resultatet av nattens krismöte i Genève. Och beskedet är att FNs vapeninspektörer kommer att få återvända till Irak. Det säger Rysslands utrikesminister Primakov. Och enligt USAs utrikesminister Madeleine Albright så beror nu allt på Irak.
I think now it is a matter of us watching to see whether Iraq will indeed fulfill what it said to Foreign Minister Primakov that it would do. So it's now a matter of Iraq's actions.
Det är Irak som har avgörandet i sin hand. Nu lever vi på hoppet. Så uttryckte sig USAs utrikesminister Madeleine Albright efter ett 2 timmar långt möte mitt i natten om Irakkrisen. Vid rådsbordet i FNs lokaler i Genève satt 4 utrikesministrar från de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd plus Kinas nedrustningsambassadör. Om Irak nu gör som Irak lovat Ryssland, då kan krisen lösas, sa utrikesminister Albright. För Irak gäller inget annat än att följa FNs resolutioner. För Irak gäller att omedelbart öppna gränserna för FNs vapeninspektörer och att amerikaner inte undantas. Alltså väntar omvärlden på det irakiska svaret. Iraks parlament ska samlas idag i Bagdad för att ta ställning till kravet. Ännu finns ingen officiell reaktion i Irak. Rysslands utrikesminister Yevgeni Primakov har agerat första fredsmäklare under de senaste dagarna. Primakov sa efter Genève-mötet att krisen nu kan lösas utan att hans land behövt skramla med vapen. Primakov och president Yeltsin tog emot Iraks vice premiärminister Tariq Aziz i Moskva i början av veckan, och det var samtalen i Moskva som sedan ledde till mötet vid den ovanliga tidpunkten mellan 2 och 4 nu i natt. Utrikesminister Albright kom till Genève direkt från Indien i ett avkortat besök och var tydlig på en punkt. Den militära uppbyggnad som USA genomfört i Persiska viken och länderna runt omkring kommer inte att avbrytas förrän det har kommit ett svar som omvärlden väntar på ifrån Irak. Krisen som pågått mer än 3 veckor har medfört ett större diplomatiskt engagemang från presidenter, regeringschefer, FNs säkerhetsråd och andra diplomater än någon gång tidigare efter kriget mellan Irak och den stora koalitionen som USA byggde upp 1990-91. Den här gången har USA tvingats inse att det inte har gått att få samma enighet i hoten mot Irak. Västmakter och arabländer har inte följt USA till punkt och pricka. Motståndet mot USAs militära rustning i krisområdet och hoten om bomber har istället mötts med ogillande. Däremot är kraven på Irak tydliga från flertalet länder i regionen. Om inte Irak följer FNs resolutioner kommer inte sanktionerna att tas bort. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 20 november 1997.
Svenska riksdagen. Regeringen vill öppna den militära underrättelsetjänstens arkiv för bred och oberoende forskning fram till och med IB-affären på 70-talet. Det sa justitieminister Laila Freivalds i riksdagsdebatten idag om åsiktsregistreringen.
Olika nazistorganisationer, eventuella nazistsympatier i svenska officerskåren, registreringen av medborgare av judisk börd, kommunistiska partiers utlandskontakter och aktiviteter på arbetsplatserna är exempel på historiska företeelser som kommer att belysas.
Och justitieminister Laila Freivalds räknar med att personer med inblick i underrättelse- och säkerhetsområdet under den här tiden kommer att hjälpa till i det här föreslagna forskningsarbetet. Ministern tillbakavisade dock kraven på en särskild granskningskommission om Säpos, säkerhetspolisens verksamhet, vilket ju bland andra Folkpartiets Bo Könberg kräver.
Utredningen bör genomföras av en grupp jurister och allmänt anställda medborgare. De bör få rätt att kräva att vittnesmål avges under ed och lösa från tystnadsplikt. Talman, det är dags att skapa klarhet. Det är möjligt att detta kommer att skada fler partier än Vänsterpartiet, vars skamliga förflutna ju kommer att belysas. Det kommer också kanske skada krafter som under mörka år med gott uppsåt motarbetade diktaturanhängare. Sanningen måste ändå komma fram. Därför, fru justitieminister, släpp in ljuset.
Justitieminister Laila Freivalds menar att insynen i Säpo har förbättrats och kommer att förbättras ytterligare genom att registernämnden ges ytterligare befogenheter. Dessutom kommer regeringen att gå på registerutredningens förslag om att de idag hemliga reglerna för vilka som säkerhetspolisen får registrera ska bli offentliga, meddelade Freivalds.
Enligt min mening är kritiken mot de hemliga föreskrifterna berättigad. De hemliga reglerna bör ersättas med offentliga. Vi ska inte ha några hemliga regler för registerverksamheten. Alla föreskrifter om grunderna för registrering i säkerhetspolisens register måste vara öppna för att kunna granskas och kritiseras.
Freivalds ville i debatten nyansera de hårda angreppen på den tidigare åsiktsregistreringen och gjorde en jämförelse med Säpos intresse för nazistiska organisationer idag. Ett intresse som väl få ifrågasätter nu, sa justitieministern.
Under den tiden praktiserade kommunistiska diktaturer våldet som politiskt medel, såväl inom sina egna länder som i förhållande till sina grannländer. Det borde således inte förvåna att den svenska regeringen efter det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien 1948 gav stöd för registrering av dem som tillhörde eller visade starka sympatier för politiska ytterlighetspartier.
Justitieminister Laila Freivalds. Det blir ingen stor eller samlad uppgörelse om den svenska efterkrigserans övervakningsmaskineri, som till exempel professor Stig Ekman föreslog här i Ekot i måndags. Han var en av Palmeregeringens experter i den så kallade underrättelseutredningen som kom på 70-talet. Och han slog fast nu att det svenska övervakningsmaskineriet i form av Säkerhetspolisen, underrättelseorganisationen IB och Försvarets säkerhetstjänst, att deras verksamheter inte går att överblicka om de inte granskas i ett och samma sammanhang. Regeringen säger nu att man vill öppna IBs arkiv fram till 70-talet för historikerna att granska och se det som ett led i regeringens nya öppenhet på detta minerade område. Det är bara det att IBs arkiv är spårlöst försvunnet i försvarsstaben. Och om det gått upp i rök för ÖB så torde det förbli försvunnet för forskarna. En kommission som flera partier kräver hade kunnat kalla de ansvariga till förhör, till och med under ed som i Norge. Det kan ju inte enskilda historiker göra. Så IB och särskilt dess inrikesverksamhet kan genom regeringens förslag idag vila i frid även i fortsättningen. Och de delar av fackföreningsrörelsen och socialdemokratin som var dess maskineri förbli i det fördolda. Mer av öppning blir det istället när det gäller Säkerhetspolisen. Den så kallade registernämnden ska granska vad Säpo har för sig inom dagens så kallade personalkontroll. Och den ska nu utökas och få mer att ta för sig av. Idag är det bara Socialdemokraterna och Moderaterna som har insyn i personalkontrollen. Och det är också mellan dessa båda partier med insyn å ena sidan och övriga riksdagspartier med Centern undantagen som de politiska skiljelinjerna går i dessa frågor.
Christer Larsson och Johan Wangström, reportrar i riksdagen. Och Sten Wickbom, som var socialdemokratisk justitieminister mellan 1983 och 87, bekräftar att det räckte med medlemskap i vissa organisationer för att bli registrerad hos Säpo. Och därmed bekräftar han den tidigare moderata försvarsministern Erik Krönmarks uppgifter i Ekot i morse. Medlemskap i till exempel Folket i Bild Kulturfront och det kommunistiska partiet KFML var tillräckligt för registrering, säger Sten Wickbom.
Ja, tillräckligt för att man skulle registrera uppgifterna och för att man skulle lämna över dem till en arbetsgivare för att arbetsgivaren skulle bedöma om han gjorde en säkerhetsrisk i jobbet.
Det var precis det som hände med snickaren Torsten Leander hösten 1979. Anteckningar från Säkerhetspolisens register om att han varit aktiv medlem i KFML och FIB Kulturfront lämnades över till militären som då klassade honom som en säkerhetsrisk och nekade honom anställning på Marinmuseet i Karlskrona. Sedan 1969 har det funnits ett förbud för Säpo att registrera personer enbart på grund av deras politiska åsikter. Vad och vem som får registreras beslutas av regeringen genom både öppna och hemliga föreskrifter. I de öppna föreskrifterna slås fast att en person får registreras bara om han eller hon deltagit i eller kan misstänkas komma att delta i samhällsomstörtande verksamhet. Vissa organisationer har till sin karaktär betraktats som så samhällsomstörtande att ett aktivt medlemskap i sig har gjort att personen kunnat registreras. Vilka organisationer det är har alltid varit hemligt. Men före justitieminister Sten Wickbom bekräftar nu att KFML och FIB Kulturfront på 1970-talet hörde till de organisationerna.
Det innebär då att då har man betraktat den här organisationen eller de här organisationerna som att de kan befaras bedriva eller har bedrivit politiskt omstörtningsverksamhet var det ingår utnyttjande av våld, hot eller tvång. KFML 1900...
Det måste man ha berömt så på den tiden.
Den 20 november 1997. Tecken på viss försoning inom de olika grupperingarna i före detta landet, Jugoslavien.
Tusen kroater som genom krigets etniska rensning tvingats bort från området under allhelgonhelgen att komma tillbaka till sina byar för att besöka de gravar som kriget och omständigheterna tvingat dem att lämna. Ett exempel på öppningen som sker här. För ett par dagar sedan länge stängda flygplatsen här i Banja Luka, president Plavsic huvudstad, öppnas igen för trafik. Ytterligare ett exempel på att bosnienserberna här vill sträcka ut en hand gentemot omvärlden och avsluta den isolering som blev krigets resultat. Exemplen syns överallt här. Antalet lastbilar och långtradare på vägarna med annorlunda registreringsskyltar vittnar om att handeln och exporten har kommit igång. Och i byarna vi kör igenom har fler och fler hus återställts till beboeligt skick. Inför parlamentsvalet i helgen är det just det budskapet som den sittande presidenten Biljana Plavsic vill ge väljarna. 20-åriga Gordana är född och uppvuxen här i Banja Luka och har stora förväntningar på valet.
What matters to me more is for example my right to travel where I want and to be free. So if there is relation between election of new government and a new parliament and everything else.
Jag vill vara fri och kunna resa, säger Gordana, som hoppas att de demokratiska krafterna här ska vinna och ge henne de möjligheterna. Men frågetecknen inför framtiden är fortfarande många. Helgens parlamentsval här kommer kanske att ge svaret på i hur stor grad bosnienserberna vill bryta med det gamla ledargardet i bergsbyn Pale runt Radovan Karadzic, eftersökt för krigsförbrytelser, och satsa på Biljana Plavsic som gjort Daytonavtalet till sin politiska grund trots att hon hyser minst lika starka serbnationalistiska känslor som någonsin sina rivaler i Pale. Men det är svårt att sia om valets utgång. Med 26 partier, 3 valkoalitioner och 19 oberoende kandidater. Och dessutom med oförutsägbara allianser efter valet är det nära nog omöjligt att förutspå den framtida politiska kartan här i den serbiska delen av Bosnien. Än så länge har människorna här att välja mellan total internationell och ekonomisk isolation eller kontakt med omvärlden, den nära och den mera avlägsna. Och ett liv med eller utan en kvävande nationalism. Lars Kobbe i Banja Luka, Republika Serbska i nordvästra Bosnien.
November 1997, Sverige.
Den fackliga konflikten på det lilla verkstadsföretaget Ferita i Köping fortsätter. Igår berättade vi att Metallindustriarbetarförbundet kräver att företaget tecknar kollektivavtal med facket. Idag kom beskedet från de anställda. Nu lämnar de facket i protest.
Ja, idag beslutade sig de 6 anställda som är anslutna till Metallindustriarbetarförbundet för att lämna facket. Droppen var att Metall nu hotar med arbetsnedläggning och blockad om inte företaget tecknar det kollektivavtal som facket kräver. Trots att varken de anställda eller ledningen vid företaget är intresserade.
Vi är överens, alla medlemmar, och vi
Vi har diskuterat det här med ledningen då, med Mikael Ljungström, och han garanterar att vi har samma villkor, och det får vi lita på. Det känns rätt att gå ur facket nu. Om majoriteten inte vill ha ett hängavtal, då borde de ju acceptera det. Hade de inte gått på så här, så hade de ju haft 7 medlemmar kvar. Förlåt, 6 metallare, 1 industriare kvar. Idag har de ingen.
Men trots att det inte längre finns några anställda som är fackligt anslutna, tror inte vd:n Mikael Ljungström att stormen är över.
Som de deklarerade tidigare så kommer de att göra allt för att köra linan fullt ut. Och det räknar jag med på också. Därför säger jag idag att jag kommer att köra det här i botten. Jag kommer att kunna gå så långt så att jag flyttar min rörelse utomlands.
Fallet Ferita är en mycket het politisk fråga. Moderaterna har idag skrivit protestbrev både till arbetsmarknadsministern och till Metall, som uppmanas att ompröva beslutet.
Dra tillbaka varslet, låt företaget sköta sig självt.
Varför ska Metall gå emot sina egna intressen?
De har inte ett intresse av, eller borde inte ha ett intresse av, att jäklas med ett företag och att jäklas med de människor som jobbar på företaget. Men en bra facklig organisation står upp för enskilda människor, inte för några kollektiva Stockholmsintressen.
Metall är uppenbart skakat av de häftiga protesterna. 2 ombudsmän ska skickas till Ferita för att lyssna till personalen.
Är det så att de inte vill ha kollektivavtal på arbetsplatsen och att det är i övrigt schyssta förhållande, att det inte finns någon medlem som önskar kollektivavtal, så ska vi ta en sån diskussion med vår förbundsstyrelse om vi då ska häva själva blockaden.
Och eventuellt gå med på att det är som det är idag.
Ja, vi kanske kan hitta andra lösningar.
Många tror att företagare är chanslösa mot facket. Men det är fel, menar Peter Björklund, vd på Småföretagarna, som brukar hantera 10-tal blockadärenden varje år.
Och hur ofta blir blockad då?
Nästan aldrig. Senaste vi hade blockad var 1992.
Menar du att facket backar?
Ja, de backar. De märker alltså att de inte har det stöd för sin åtgärd bland medlemmarna som de har trott från början.
Den 22 november 1997. Ytterligare rapportering om svindelhärvan Trustor.
I de svindlande affärerna kring företaget Trustor visade sig att personerna kring den brittiske Lord Moyne också försökt att komma över den köpenhamnske bank som ägs av Ikeas Ingvar Kamprad. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter har finansmannen Erik Pensers fondkommissionsfirma även i det här fallet hjälpt till att få igenom en affär. Fondkommissionsfirmans vd Fredrik Gottlieb säger så här om uppgifterna om den köpenhamnske bank.
Jag har ingen kommentar till det, för att det har knappast varit några sådana förhandlingar enligt min mening.
Vad har det varit då?
Jag känner till att de har träffats, men det har aldrig varit några närmare affärskontakter.
Uppgifter om att personer kring Lord Moyne med hjälp av Pensers fondkommissionsfirma förhandlat med en köpenhamnske bank för att komma över banken, det stämmer väl med en bild som den svenska polisen kommit fram till när man gått igenom material som påträffats vid en husransakan hos en av de svenska männen kring Lord Moyne. Enligt uppgifter till Ekot finns det i materialet från husransakan bland annat en pärm med anteckningar som visar på uppgjorda planer för ytterligare 3-4 ännu inte namngivna företag som man tänkt komma över. Och uppläggningen har gått ut på att systematiskt knyta kontakter med kända och trovärdiga personer, och tanken har varit att börja på låg nivå och därefter steg för steg gradvis nå fram till personer som är mer allmänt kända i finanskretsar eller i näringslivet. Detta för att sen komma över större företag. På det sättet har man också engagerat Erik Pensers fondkommission, som har gjort flera försök att få igenom en affär med en köpenhamnsk bank, säger Fredrik Gottlieb.
Jag har ju aldrig träffat dem personligen, kan jag säga. Men det har inte framkommit någonting under första halvan av året som sa att man inte kunde lita på dem.
Och hur ihärdig ska man vara då för att försöka få igenom en affär?
Ja, det är olika från affär till affär. Jag tror att i vissa affärer är många väldigt ihärdiga. I andra affärer så är man mindre ihärdiga.
Om man tar exempel som den Köpenhamnske bank, hur aktiva var den där?
I Köpenhamnske bank så vet jag att våra corporate finanskillar tog en kontakt med dem.
En kontakt?
Jag vet inte hur många.
Det kan ha varit fler alltså?
Jag vet inte.
Sa fondkommissionsfirmans vd Fredrik Gottlieb, reporter Christer Hillbom.
Hör föregående band 125-26. Den 22 november 1997. De europeiska ländernas gemensamma problem, arbetslösheten, var uppe på möte i Luxemburg.
EUs toppmöte om sysselsättningen i Luxemburg slutade med att EU-länderna kom överens om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Med svenska mått mätt är kanske de gemensamma mål man enats om rätt blygsamma, men statsminister Göran Persson verkade nöjd ändå efter mötet.
Att ha fått alla dessa länder, högerregeringar som vänsterregeringar, att samordna att börja på att diskutera sysselsättningen i termer som ligger väldigt nära svensk, ska jag säga, skandinavisk modell, det är ingen tokig framgång.
Ska Sverige gå före nu och visa upp lite bättre exempel då?
Klart att vi stimuleras av det här. De här konkreta målen som finns uppsatta är ju ingenting som vi har svårt att nå. De kommer visa sig att bräcka. Men vi kan hitta på annat då. Och börja på att laborera med åtgärder på tjänstesektorn och i andra delar av ekonomin, får vi se vad vi kan komma fram till.
Men vi är fortfarande motsträviga till allt som handlar om skattesänkningar.
Ja, därför att vi har en principiell hållning när det gäller skattediskussionen. Vi vill faktiskt ha ett utrymme att besluta om detta nationellt. Därför att så stor del av vår samhällsmodell hänger ju samman med det skatteuttag vi har. Och därför har vi varit lite motsträviga på det området. Samtidigt som vi också av bitter erfarenhet i Sverige vet att väldigt mycket av de skatteförändringar som föreslås inte alltid har de dynamiska effekter som förespeglas, annat än ett avseende försämrade statsfinanser.
Men samtidigt som du tycker att andra ska gå med på våra mål, så har du svårt att gå med på deras.
Ja, och det är nog likadant för de andra, så att säga. Det här är ju en sån politisk dragkamp. Vi tycker inte likadant om alltihop. Därom blir ju också pappret ibland fyllt av kompromisser och lite tövan. Men det är riktningen det handlar om, och den går definitivt åt vårt håll.
Statsminister Göran Persson, som också kom överens med de andra regeringscheferna om att momsen kan sänkas på jobb inom vissa områden, till exempel hushållstjänster och byggreparationer. Men just sänkt byggmoms är inget som Göran Persson verkar ha någon större tilltro till.
Vid bordet idag så kom det ju fram att de som hade drivit det här bland annat tänkte sig att det slutnyttjas för att göra byggandet billigare och sänka momsen på byggandet. Och det känns ju faktiskt igen. Och den kalkylen har jag räknat på ungefär 300 gånger skulle jag tro sen jag kom tillbaka i ansvarsställning efter regeringsskiftet 94. Den är ohyggligt svår att få hem. Det finns kanske andra sektorer där man kan göra den här kalkylen med ett bättre utfall.
Statsminister Göran Persson intervjuad i Luxemburg av Herman Meltzer.
Den 22 november 1997. Invandrarna i Sverige, kvinnorna, har fått problem med sin religion och lagarna där.
Så ska det handla om effekterna av den kulturkrock som många invandrarflickor utsätts för i det svenska samhället. Det har blivit allt vanligare att svenska kirurger återställer mödomshinnan hos flickor från bland annat Mellanöstern för att de ska accepteras i sina familjer, trots att de haft sex före äktenskapet.
Fatima och Leila kommer från ett land i Mellanöstern. De har en sak gemensamt. Båda har haft sex före äktenskapet. Det är förbjudet enligt deras kultur och tradition. En kvinna måste vara oskuld tills hon gift sig, och det räcker inte med att säga att man är oskuld, utan det måste bevisas. Kvinnan måste blöda på bröllopsnatten. Fatima och Leila heter egentligen något annat, och eftersom de är rädda för att bli igenkända i radio har vi förvrängt deras röster. De vet att föräldrarna kommer vilja att de ska gifta sig med en man från Mellanöstern. Därför har de inget val, säger de. De måste operera sig så att det kommer lite blod på bröllopsnatten. Operationen görs både här i Sverige och i Mellanöstern. När mödomshinnan spricker hänger rester som flikar kvar, och genom att ta resterna och sy ihop dem med varandra får man fram en ny mödomshinna. Lokalbedövning kan inte ges, så kvinnan sövs ner, och efter ungefär 3 veckor har det läkt och sytråden tas bort. Fatima och Leila bor ju i Sverige och de är myndiga. Varför kan de inte strunta i familjens kultur och traditioner? Varför inte bara göra som de vill, flytta hemifrån? Det är inte så lätt, säger Fatima. Om hon skulle flytta hemifrån så väljer hon samtidigt att bryta helt med familjen. Något hon inte vill.
Det är inte så enkelt som man tror. Det är inte det. För man är i föräldrarnas ögon är man omyndig tills man gifter sig. För de tänker att en tjej måste vara omhändertagen hela tiden. Antingen av föräldrarna eller när hon går ut. Då är det av mannen då när man gifter sig. Så det måste vara alltid någon som tar hand om henne på ett speciellt sätt. Det är väl jävligt synd att de måste genomgå en sån operation för deras skull. Ett äktenskap ska väl inte bygga på att man är oskuld eller inte. För en tjej kan vara lika bra som person. För jag tror inte jag har blivit annorlunda på något sätt i och med att jag har mist mitt oskuld. Men jag måste väl ta den konsekvensen.
Reporter här Lina Macboll vid Religionsradion.
Den 22 november 1997. Turisterna i Egypten.
För att hindra nya terroristdåd mot turister i Egypten ska polisen nu få hjälp av den egyptiska armén. Det säger den nyutnämnde egyptiska inrikesministern Habib Adli. Armén ska hjälpa till att bevaka turistattraktioner som den historiska staden Luxor, där 58 turister dödades i ett terroristdåd i måndags.
Den 24 november 1997. Winnie Mandela inför skranket.
Idag inleds förhören inför Sydafrikas sanningskommission med Winnie Mandela. Under en vecka ska hon berätta om 18 grova brott som hon har utpekats för att ligga bakom. Och Winnie Mandela har själv begärt att det ska vara ett öppet förhör som hon hoppas ska rent få hennes namn.
Om påven skulle bekänna sina synder kunde det inte väckt mer intresse än när Winnie Madikizela Mandela ska försöka bortförklara sina synder. Vittneslistan är en sån förteckning över vänner och fiender i Winnies liv. Från småskurkar, anhöriga till offer, rikspolischefen och ANC-ministrar. Sammanlagt ett 40-tal personer. Och alla ljuger enligt Winnie Mandela, som själv kommer att presentera ett antal vittnen. Ironin är att Winnie har tagit avstånd från sanningskommissionen och dess mjäkiga intention att förlåta brott under apartheidtiden i utbyte mot sanningen. Alla borde ställa sig inför rätta och sona sina brott, anser Winnie Mandela.
Do you honestly believe that if the perpetrators of apartheid had been black and the victims white, that the world would have been calling for forgiveness?
Sanningskommissionen är fortsatt rasism. Hade det varit svarta som förtryckt vita så hade världen krävt rättvisa, menar Winnie. Knivarna är ute mellan ANCs ledning och Winnie. Eftersom valet till viceordförande i partiet om en månad och därmed vicepresident i Sydafrika står mellan ledningens ganska bleka kandidat och den färgstarka Winnie Mandela. Och det är ingen tvekan om vem som får folkets stöd, framförallt i fattiga områden. Winnie är oskyldig, hon är den bästa och den enda inom ANC som bryr sig om just oss.
I don't think whatever they are saying about her is true.
The people love Winnie, like Winnie, because all Winnie is reaching everywhere.
Vincent Olbeck, Johannesburg.
November 1997, Sverige.
Statsminister Göran Persson går nu till motattack mot anklagelserna om de dyra flygresorna. Han säger att han inte har något att förebrå sig, utom möjligen att han åsidosatt sin egen säkerhet under reguljära inrikesturer. Nu kommer Perssons resor också att granskas av konstitutionsutskottet.
Det är av säkerhetsskäl som Göran Persson låter hyra in charterplan ibland och ibland reser med regeringsplanet. Att han ändå åker reguljärt när han pendlar från Malmö till Stockholm förklarar han så här.
Det har ju varit den första delen i den här valperiodens elände med resorna för min del. Att jag har kritiserats för att jag har åkt regeringsplan mellan Stockholm och Malmö, vilket jag alltså aldrig har gjort. Men ja, i det läget har jag av rena inrikespolitiska skäl faktiskt sagt ifrån att jag vägrar åka med regeringsplanet. Men det är kanske en bedömning som nu kan komma att behöva ändras tack vare den här uppmärksamheten.
Den omtalade Italienresan var en tjänsteresa med flera möten på toppnivå, försäkrar han. Dit reste han reguljärt.
Slutligen bestämmer naturligtvis jag hur jag förflyttar, men jag kan också säga nej till mitt livvaktsskydd om jag hamnar i ett sånt läge att jag tycker att det blir för påfrestande som liv. Men i de allra flesta fall följer jag faktiskt vad säkerhetspolisen säger. Och grundregeln är i de sammanhangen att jag använder det plan som kan transportera mig säkrast.
Att hitta någon princip för statsministerns resande går alltså inte. Han erinrar om att hoten är reella, att Olof Palme faktiskt mördades. Ändå åker han själv ofta reguljärt. Hans företrädare Ingvar Carlsson åkte för det mesta reguljärt.
Är du en farligare säkerhetssituation än till exempel Ingvar Carlsson?
Kan jag inte bedöma, har heller ingen anledning att pröva.
Göran Perssons flygresor ska nu granskas av riksdagens konstitutionsutskott. Bo Könberg, som blir ordförande i konstitutionsutskottet vid årsskiftet, vill främst ha svar på två frågor.
Det ena är väl den extremt dyra resan över Atlanten, hur det kom så att det blev så och hur upphandlingsregler och annat fungerar. Och det andra är väl om statsministern i anslutning till tjänsteresor har tagit ledigt, vilket han är väl unt att göra. Om det har blivit dyrare på något sätt på grund av hemresorna, det är väl en sak som bör tittas på.
Har dina resor kostat statsverket några extra pengar, anser du?
Nej, inte om man utgår ifrån att jag ska ha den här typen av transport. Utgår man ifrån att jag ska resa reguljärt med fullt livvaktsskydd, ja då kan man naturligtvis hävda detta.
November 1997, Japan.
Japan skakas idag av ännu en ekonomisk kris. Landets äldsta och fjärde största finanshus har idag begärt sig i konkurs. Den största konkursen i Japan sedan andra världskriget.
På väg till en ovanligt tidig morgonmangling, styrelsen för finanshuset Yamaichi. Här ska fattas beslut om konkurs, den största i Japan sedan 1945. Efteråt visar styrelseordföranden upp det ansikte en misslyckad japansk ledare förväntas visa upp i motgångens stund. Det är helt ledningens fel. Var snälla stöd våra oskyldiga anställda, vädjade Nozawa. Yamaichi grundades för 100 år sedan, men i somras sprack det. Yamaichi har enligt finansdepartementet gömt undan stora förluster som till stor del beror på att man ägnat sig åt att betala vissa klienters förluster på börsen. Och det har enligt departementet kostat motsvarande 12 miljarder kronor, nästan hälften av aktiekapitalet. Idag är helgdag i Japan, allt är stängt. Men Yamaichis konkurs lär påverka Tokyo-börsen. Det väntas ytterligare ras. Och det är en höst när det redan har gått dåligt för den japanska ekonomin.
Problemet i Japan är att man har världens största banker och det är 20 stycken väldigt stora banker och det här är en av dessa 20. Men om det är så att många, kanske 5, 6, 7, 8 behöver statlig hjälp, så är det väldigt stora belopp man talar om som i sista hand måste betalas av japanska skattebetalarna. Ingen kan rädda Japan utom japanerna själva.
I ett försök att avvärja panik har finansministern och Riksbanken lovat att hålla alla drabbade skadelösa med hjälp av Yamaichis tillgångar. Många aktieägare har för övrigt länge undvikit Yamaichi som haft dåligt rykte ett par år. Men 7500 människor kan mista sina arbeten.
Och på grund av finanskraschen i Japan föll kurserna kraftigt på Europas börser idag. I Stockholm gick generalindex ner med 1,9%. I New York, där börserna ännu inte stängt, är kurserna också på väg ner.
Morgon, 25 november 1997.
Och så gäller det Tokyobörsens reaktion på bankkraschen igår. Japan drabbades ju av den största finanskraschen sedan andra världskriget. Det stora finanshuset Yamaichi gick i konkurs. Och skulderna, de är på hundratals miljarder kronor. Och idag kom alltså Tokyobörsens reaktion. Och med direkt nu så är vår Asienkorrespondent Staffan Sonning. Staffan, Tokyobörsen har öppnat neråt, eller hur?
Ja, aktiekurserna faller och det gör i sig att Japans kris blir ännu djupare. Strax efter lunchuppehållet hade börskurserna fallit med över 5%. Och egentligen säger inte heller den siffran hela sanningen. Det är främst aktier i banker och finansbolag som betraktas som pestsmittade idag. Och till flera bolag har det överhuvudtaget inte gått att hitta några köpare. Folk är helt enkelt så osäkra på framtiden för bankerna att de inte vågar köpa deras aktier. Och det här fallet på börsen gör dessutom att problemen förvärras. Det är så att bankerna i Japan äger aktier. När nu aktiekurserna faller så minskar bankernas tillgångar ännu mer. Så man kan säga att gårdagens krasch, den beror på krisen. Och nu gör kraschen att krisen blir ännu djupare. Den slags ond cirkel.
Yamaichi, ett enskilt fall, eller finns det risk för att även andra japanska banker går omkull?
Ja, kraschen i Yamaichi, det är den utlösande faktorn för det som händer nu. Men det grundläggande problemet är hela det japanska finanssystemet. Ingen vet hur illa det egentligen står till. Och det beror bland annat på att lagarna i Japan gör att mycket av det som händer i bankvärlden har kunnat hållas hemligt. Och därför vet ingen säkert hur många lik som finns kvar i garderoberna. Vi har sett 3 krascher i finansvärlden i Japan nu på bara några veckor. Och frågan är snarare hur många fler banker och finansbolag som måste gå omkull innan finanssystemet har rensat från sitt jätteberg av dåliga spekulationslån. Många tror att det kommer att bli mindre bolag och banker som drabbas i fortsättningen, att de stora ska rätt ut det värsta. Men ingen vet säkert, och osäkerhet är det värsta som placerare vet, så det är det som är anledningen till att börskurserna faller.
Staffan Sonning direkt från Singapore. Och det är den ekonomiska krisen i Asien som dominerar APEC-mötet i Vancouver i Kanada, där 18 stilla havsländer har samlats. USAs president Bill Clinton, han har sagt, säger att det är Japan som måste reda upp sin dåliga ekonomi för att Asien ska komma ur sin finansiella kris. Och det som händer i Asien är allvarligt, säger Clinton.
November 1997. Iransk kvinna i Sverige riskerar att stenas om hon skickas tillbaka.
En 21-årig kvinna riskerar att avvisas till Iran trots att hon kan ha ett dödsstraff att vänta där. Kvinnan flydde från ett tvångsäktenskap och träffade en ny man i Sverige. Idag betraktas hon som äktenskapsförbrytare i Iran. Det finns ett par hundra liknande fall i Sverige. Trots att de hotas av dödsstraff anses det inte vara skäl för uppehållstillstånd.
Sefideh Mohseni träffade sin Lal Mohammad Shah på flyktingförläggningen i Flen. Han fick stanna. Hon fick avslag. När Rapport träffar henne sitter hon inlåst på Karlslunds flyktingförläggning. Imorgon klockan 1 på eftermiddagen ska hon flygas till Teheran.
Om du blir skickad tillbaka till Teheran imorgon, vad tror du kommer att hända dig?
Men jag vet inte hur jag ska göra, men som folk vet, folk i Sverige vet och مشکلات زن ایران بیگانه نیستن همین که من شوهر داشتم توی ایران و
CPD blev gravid med sin pojkvän. När styrfadern i Iran fick veta det ringde han och hotade henne. Efter hoten fick hon missfall. Bevisad otrohet straffas med döden genom stening.
Du har varit vittne till det här. Kan du berätta vad du såg?
Ja, det är så här att kvinnan sitter nedgrävd i marken och sen folk runt omkring kommer att kasta sten. Till och med den här stackars tjejen eller kvinnan kommer att bli död. Och det är fruktansvärt faktiskt. Det är förskräckligt.
De kvinnor som du såg blev stenade, de dog båda två?
De dog båda två.
Shohar moder man, moder pedar man sam jada shodan. Shohar moder man, mamur makhfiye. Khord mikard. Man zindani mikardan te otaq.
Hur kommer det sig att hon inte har fått stanna då tidigare.
Ja, tydligen har man inte uppmärksammat de här problemen tillräckligt. Att man har inte tagit upp. Det står inte mycket i beslutet om det, men man ser väl det kanske som en privaträttslig angelägenhet, en asylskäl.
Hans Bredberg överklagar avvisningen. 3:30 idag kommer beskedet. Utlänningsnämnden ska pröva hennes fall en gång till. Men CPDs fall är långt ifrån unikt. I Sverige finns omkring 250 iranska kvinnor som, liksom CPD, riskerar att avvisas till hemlandet.
De kvinnor som anklagas för äktenskapsbrott kommer att jagas av iranska regimen för att i enlighet med iranska lagen ska de stenas till döds. Och det, man har stenat till döds många män och kvinnor i Iran under de senaste månaderna.
November 25, 1997. Inte var Sverige snövigt inte under andra världskriget.
Nu stärks misstankarna att den svenska riksbanken har kvar så kallat naziguld i sin ägo. Dokument som judiska världskongressen nyligen har upptäckt visar att Sverige fortfarande har kvar 5 ton guld värt 500 miljoner kronor.
Dokumentet som judiska världskongressen i New York nyligen hittat i det amerikanska riksarkivet var tidigare hemligstämplat. Det visar att Riksbanken köpte 18 ton stulet guld av tyskarna under andra världskriget. 16,5 ton guld i guldtackor och 1,5 ton i guldmynt. Det här var guld som tyskarna stulit från ockuperade länder och från offer i koncentrationslägen. Och en stor del av guldet sålde Sverige sedan vidare till schweiziska banker. Dokumentet upprättades 1946 under de hårda förhandlingarna om naziguldet mellan USA och Sverige.